Men det är inte, jag är inte alldeles klar, jag ska säga. Nu kan vi prova lite, men det här är bara ett prov. Gunnar Sundblad var vid denna tid. Sätt inte på en. Jag var vid den tiden engagerad, djupt engagerad som teknisk chef för Bergvik Ala nya aktiebolag och deras olika företag. Deras olika fabrik eller företag. Jag höll på. Jag hade just fått sulfatfabriken vid Sandarne färdig. Och den hade tagits i drift i början på år 1900. Eller den togs i drift omkring 1900. Omkring maj tror jag 1900. Men det, jag säger tror jag med flit.
Mm-hmm.
Tror omkring maj 1900. 21. När den här uppgörelsen träffades var jag sålunda relativt fri att och kunde lämna ifrån mig mitt arbete vid Sandarna. Jag reste omedelbart över till Iggesund samtidigt som jag fortsättningsvis bodde kvar på Sandarna några månader med min familj. Men jag gick igenom försökte gå igenom hela ställningen på Iggesund och det utmynnade i ett styrelsesammanträde i augusti 1921 till vilket jag hade utarbetat en redogörelse över ställningen vid Iggesundsbolagets olika företag. Man ska komma ihåg att det då var en genomgående kris i hela Sverige. Praktiskt taget hela industrin, eller alla industrier, låg nere i kortare eller längre tid. Och produktion, ja, punkt. Vi hade under slutet av 1920 hade det ju varit fantasipriser på cellulosa och på trävaror. Och nu hade köparna över hela linjen dragit sig tillbaka och de priser som noterades i marknaden kunde variera på varierar exempelvis från att förut ha varit omkring 800-900 kronor per ton cellulosa så erbjuder man nu ungefär 200 och 250 kronor. Det var ju det hela ledde till att industrin i stor utsträckning lades ner eller låg nere och det gällde framförallt också att kunna få ner arbetslöner och alla andra omkostnader. Arbetslönerna nedsattes i första hand med 50%, med mer än 50%.
19.
Fallit. Man hade över hela linjen reducerat arbetslönerna med mellan 35 och 40%. Inte med utan till mellan 35 och 40% utav det förutvarande. Det ska väl stå här, vi ska se. Vi har inte satt igång än.
Det
som gjordes var att jag gjorde en grundlig inspektion vid Iggesunds olika verk, lika som också i skogarna. Överenskom jag med förutvarande skogschefen Tigerström, eller med dåvarande skogschefen Tigerström om en om en rundtur genom skogarna för att få en uppfattning om läget även där. Jag ansåg mig därefter kunna ge, eller vid ett styrelsesammanträde den 8 augusti, stoppat slag. Rörande denna inspektion förelåg, den satt igång, no, rörande den genomgången förelåg vid ett styrelsesammanträde den 2 augusti 1921, en promemoria, en kort, en relativt, eller en promemoria, en promemoria ur vilken jag, eller som strängt taget borde förelägga, borde i avskrift ingå i historiken. Och därför att den ger en någorlunda fyllig, eller den ger en någorlunda och klar uppfattning om läget vid de olika verken. I varje fall innebär den att driften vid sågverken var, innebär den att ja, nej, det är inte bra det här, stryk alltihopa. Vi går tillbaka igen. På grund av den utredning rörande läget vid de olika verken som verkställts förelåg vid ett styrelsesammanträde den 2 augusti 1921 en redogörelse. Av denna redogörelse kan man läsa ut att i första hand driften vid sågverken var praktiskt taget nedlagd med undantag för vissa sågverk sådana som Saltvik och Karlsjö som höll oss igång i någon omfattning för att försåga sådan timmer som kunde förfalla, som kunde skadas om det inte kommer under bearbetning. Vid cellulosafabrikerna stod arbetet stilla, men vi hade på grundval av en reparationsplan som jag hade gjort upp i en tvärhast, satt igång med reparationer som bedrevs utav den ordinarie personalen som delades i två gäng. Dessa två gäng arbetade varsin vecka med nedsatt lön. Och jag beräknade att på så sätt under en två månaders reparationsperiod kunna sätta fabrikerna i relativt gott stånd, kunna få fabrikerna i varje fall någorlunda reparerade. Ja, jag hade samtidigt förelåg vid det sammanträdet en kalkyl baserad på tanken att man skulle under den kommande vintern och våren driva fabrikerna en i sänder med halvdrift så att en fabrik kunde hållas igång och den andra fick stå för fortsatt reparation. Emellertid, detta reparationsarbete fortgick. För detta reparationsarbete hade styrelsen anslagit ett förslagsbelopp om 250 000 kronor. Arbetet fortgick och det visade sig sedermera att man i slutet av september, i slutet av september kunde någorlunda överblicka situationen och även beräkna att fabrikerna skulle och överblicka situationen, fabrikerna. Gjorde den där snabbutredningen och sedan hade ett styrelsesammanträde den 2 augusti vid vilket det förelåg en redogörelse för läget över hela linjen. En kort redogörelse, knappast för skogen, en kort redogörelse för läget vid verken och hur man planerade driften under den vid det tillfället. Sedan utvecklades det så att reparationen utav fabrikerna fortgick och den och det hölls styrelsesammanträde den 8 oktober och till det sammanträdet förelåg en hel rad av fortsatta utredningar rörande bolagets ställning och de möjligheter till försäljning av bolagsprodukter som då förelåg. Det visade sig, samtidigt bekräftades också anställningen utav en ingenjör, överingenjör i fabrikerna, ingenjören Aron Ormel, med vilken jag hade ett mycket gott samarbete. Han var överingenjör vid Iggesundsfabrikerna från hösten 1921 till sommaren av 1926, då han lämnade Iggesund för att anta en motsvarande befattning vid Kramfors aktiebolag. Vid styrelsesammanträdet i oktober 1921 anställdes också en ingenjör för järnverksdriften. Tidigare hade man haft ingenjören Gille, men han hade lämnat sin befattning och för närvarande hade järnverket under en kortare tid skötts utav ingenjör John tror han hette, men det får vi kolla med ingenjör Holmdahl som varit anställd i Iggesund tidigare. Vid styrelsesammanträdet den 8 oktober anställdes ingenjören som var en mycket dugande man och som fick upp driften vid järnverket i avsevärd grad. Vid samma tillfälle hade jag haft anledning att gå igenom skogarna och planera. Vid det sammanträdet kunde vi konstatera att fabrikerna nu var reparerade och kunde igångsättas med på sätt som tidigare hade beräknats om en full produktion. Emellertid förelåg ju fortfarande svårigheter på marknaden och därför kunde man ännu inte räkna med full produktion över hela vintern, utan vi föreslogs och bestämdes vid det sammanträdet att driften skulle fortgå i första hand vid sulfatfabriken, som då kunde arbeta med full produktion på samma sätt som det föregår förslag. Ja. Och det man beräknar, man kunde nu anslå erforderligt belopp för anskaffande av råvaror, klagersalt, kalksten, stenkol, kalksten och stenkol för fabrikens behov. Vi räknade fortfarande dock med nedsatta arbetslöner. Ja, stopp. Vi nu. Vid det tillfället, nu sätter vi igång igen, vid det tillfället kunde vi ju ännu inte räkna med att avsätta hela produktionen från fabrikerna, lika lite som man kunde beräkna att avsätta hela sågverksproduktionen. Timmerlagren i lagren av trävaror i brädgårdarna var relativt överfulla, även om vi nu hade kunnat börja sälja, men vi började sälja till mycket till hårt nedsatta priser. Det hela situationen förbättrades emellertid successivt, och underhand överenskom man vid inom styrelsen att låta driften fortgå vid båda fabrikerna. I den utsträckning som var möjlig med hänsyn till inneliggande råvaror och likaså med tanke på tillgången av massaved och framförallt naturligtvis marknadsläget i det. Men försäljningarna kunde, medelpriset för trävarorna hade stigit något till något. Och tog det ungefär motsvara de för kommande år beräknade tillverkningskostnaderna. I fråga om skogarna hade trävarubolaget under de gångna 20 åren i mycket stor utsträckning anlitat Iggesunds skogar för att få sin råvara, och detta medförde ju att man hade en känsla av att vi hade överavverkat och att det var mycket önskvärt att nu begränsa avverkningarna och att istället köpa virke. Detta blev den princip efter vilken jag kom att arbeta under de första åren. Tanken var hela tiden att behålla skogarna i full produktion och att i mesta möjliga grad köpa virke. Vi gjorde mycket noggranna kalkyler för inköp av virke som baserade sig på rådande marknadsläge. Man hade då också kommit i den situationen att övriga sågverk i landet var inte så ivriga vid sina inköp, utan vi kunde vid domänstyrelsens årliga försäljning konkurrera rätt ordentligt med de andra företagen och på så vis tillgodose vårt virkesbehov i större utsträckning genom köp om i mindre utsträckning ifrån våra egna skogar. Nu stoppar vi. Här får trädet den 8 oktober rapporterades rapporterades beräknad produktion vid de olika sågverken Hybo, Åstaholmen, Saltvik och Bergsjö. Och man, likaså också, var man, egentligen man också kalkylerade på rörande timmertillgången och beräknade en avverkning utav 500 000 kubikfot råvara. Nej, 500 000 stockar föreslagen produktion, ja, för att på så vis kunna producera tusen timmar. Man beräknade en timmerförbrukning av 500 000 timmar för framställning av ungefär 12 000 standard trävaror. Så nu stoppar vi ett tag. Samtidigt, jaha. Vid samma styrelse, nu kan vi sätta igång, vid samma styrelsesammanträde den 8 oktober behandlades också frågan om leverans av sågavfall till Iggesund för sulfatfabrikens räkning. Och man, för att frigöra sågavfall för, på det här för, hade man redan tidigare träffat avtal med Arbro kraftverk om leverans av kraft till sågverket. Och detta avtal, styrelsen beslöt i samband härmed vid sammanträdet den 8 oktober att man skulle fortsätta förhandlingarna med Arbro kraftverk i avsikt att på så sätt få tillräcklig kraft för cellulosafabrikerna, nej, få tillräcklig kraft för sågverket, ja, för kunna och upphöra med såväl med träkolningen som med ångdriften i Hudiksvall. Ett sådant avtal genomfördes också. Och i anslutning därtill byggdes ju en transformatoranläggning utanför vid sågverket i Hudiksvall. För transformering av arbetskraften. Vid samma sammanträde behandlades frågan om arbetslönerna. Och arbetsavtalen vid cellulosafabriken och sliperiet var uppsagda för reglering från januari 1922. Då måste man ju, eller då, jag återkommer, för reglering i januari 1922. För järnverkets arbetare räknade man med en total lönesänkning mot 1920 om 40%. Den accepterades inte då utav, den tillämpades till en början men föranledde sedermera en strejk från Metallindustriarbetarförbundet som till sist resulterade i en, ja, som föranledde en rätt långvarig strejk långt in på 1922. Men för jordbruksarbetarna står det här, för jordbruksarbetarna genomfördes från och med den 15 oktober en lönereduktion av 15% till 60 öre per timme, samtidigt som mjölkpriset sänktes till 25 öre per liter. Den dåvarande lönenivån för cellulosafabrikerna och sågverken låg för arbetarna i cirka 300% på de timlöner som betalades 1914, under det att dagsförtjänsten var cirka 225-250% av samma löner. På grund av här utav sedan det visat sig att försäljningspriserna på varorna syntes vilja stabilisera sig omkring 150-160% på 1914 års priser, borde sålunda lönereduktionen för att bli effektiv röra sig om minst 50% av nuvarande löner. Man får därför anta att åtminstone 40% reduktion kommer att föreslås från arbetsgivarsidan, står det in här. För skogsarbetarna träffades preliminära överenskommelser med samtliga intresserade bolag att söka nedbringa löner och ackord med cirka 40%, motsvarande en förtjänst av 5-6 kronor per dag för arbetare och 10-12 kronor per dag för körare. Alla de här olika löneprocenterna reglerades efter överenskommelse mellan de olika arbetsgivarna, och man kunde i stort sett genomföra en lönereduktion som tog att ha rört sig omkring 30%. När det hela till sist stabiliserades efter ett flertal strejker och svårigheter. Det här, stopp, fordrades nu framförallt pengar, såväl till driften som till avverkningar och för att få fram råvaror. Och dessa pengar beräknade man att i att erhålla genom nya lån, men det var mycket stora svårigheter att åstadkomma nya lån. Och det lyckades dock genom försäljning av från lager och framförallt genom utökade nya lån. Klarade den saken, men det var inte bra. Nästa styrelsesammanträde hölls den 21 november 1921. Och då kan man konstatera att det hade kommit igång på ungefär följande sätt. Nu blir det lättare att skriva.
Mm.
Hybo såg arbetade fortfarande med 10 ramar i dagskift. Så denna såg var mycket gammal och hade ett allt för stort ramantal. Men det kommer vi till strax, för den brann året efter.
Ja.
Och då, sen byggde vi upp den med 3 ramar. På basis av 5 ramar. Håstaholmen såg står fortfarande i hyvleriet som dittills varit fullt sysselsatt till och med delvis i dubbla skift, stoppades troligen den 18 november i brist på order. Sedan nu brädgårdsutrymme vunnits genom skeppningar är avsikten att därefter igångsätta sågen med dagskift under vintermånaderna. Det här är alltså i sammanträdet den 21 november. Saltvik såg var egentligen nedlagd, men den fick arbeta fortfarande därför att Håstaholmen såg var så pass överbelastad i brädgården, och avsikten var att med utgången av november överflytta personalen till Håstaholmen och förlägga driften där och lägga ned Saltvik. Bergsjö såg bedrevs i en relativt begränsad omfattning med timmer från trakten där uppe. Avtalet med Håstaholm, med kraftverket rörande Håstaholmens såg, kunde nu bekräftas. Och det var ur alla synpunkter hög grad önskvärt att ett tydligt avtal träffades, då den dåvarande ångkraftanläggningen för driften vid Håstaholmen var mycket bristfällig. Enligt tidigare beräkningar kunde sulfatfabriken nu igångsättas den 2 november och sulfitfabriken en vecka senare den 10 november. Härom antecknas att båda fabrikerna är nu i full drift, beräknat efter cirka 10 000 tons årsproduktion för varra, men om någon tid och ännu resterande reparationer slutförts bör denna produktion kunna ökas till 12 000 ton för varra fabriken. Vid fabrikerna hade enligt överingenjör Sandberg vid Skutskär och mig uppfunnen metod för tillgodogörande av bränslevärdet hos den utlösta substansen i veden i samband med framställning av högre kvalitet av cellulosa. Sådana installationer hade verkställts i fabrikerna, och dessa installationer visade nu sin goda effekt på så sätt att bränslebehovet för fabrikerna kunde nedbringas i avsevärd grad. Jag kommer fram till hur mycket det blev sedan. Vid sliperiet förelåg viss vattenbrist och därför men man kunde ändå avsätta slipmassan till ett någorlunda hyggligt pris, och därför beslöt man att driva sliperiet så länge vattentillgången medger en ekonomisk drift. Vid järnverket, om järnverket antecknas att valsverket under de fyra senaste veckorna före sammanträdet hållits igång för utvalsning av order om 250 ton för Amerika och Japan till relativt lågt pris, samt för diverse kompletteringar av inneliggande lager. Lancashiresmedet hade upptagits och skulle i fortsättningen, och man räknade med att det skulle i fortsättningen kunna bedrivas med ungefär halv produktion för att behålla den yrkeskunniga personalen. Blir någon rättiga på det här?
Ja, det tycker jag visst är.
Sen har vi skogarna. I skogarna har jag tidigare berört att man hade kommit över, eller att man baserade sig på att reducera avverkningen på egna skogar och istället köpa virke i större utsträckning. Vi kunde och lyckades också vid Domänstyrelsens auktion i Ljusdal i november 1921 inköpa betydande poster virket inom en ram till ett pris inom en ram som väl täckte, där vi väl borde kunna täcka våra tillverkningskostnader och även få ett ett rimligt överskott. Bolaget äger, vi ska fortsätta här först. Sedan avtalen vid cellulosafabriken och sågverken uppsagts utav arbetsgivarna hade Pappersmassaförbundet och Sågverksförbundet beslutat att för 1922 erbjuda arbetarna med cirka 55% reducerade löner. Motsvarande vid bolagets verk en medelförtjänst av 1600-1800 kronor per år för medelgoda arbetare. Underhandlingar mellan Pappersmassaförbundet och Arbetarnas fackförbund hade upptagits i november i Stockholm och men kunde inte omedelbart leda till någon överenskommelse, utan förhandlingarna fortsatte. Den förhandlingarna fortsatte. Jag återkommer här till. För cellulosa var marknadsläget fortfarande mycket, mycket besvärande, och det priser man kunde ernå kunde nätt och jämnt täcka tillverkningskostnaderna utan avskrivningar. En beräkning av bolagets situation vid den 12 november 18 november har jag sagt för det, vi ska ha den 18 november 1921 pekar på en beräknade utgifter för månaderna januari till maj om 3 600 000 kronor utöver pekar på beräknade utgifter för tiden november 1921 till maj 1922 om 6 200 000 kronor. Varutav man räknar med att i bästa fall kunna genom ökade försäljningar kunna genom redan avtalade lån samt det där får vi stryka. Man beräknade enligt gjorda kalkyler att med Återstående utgifter fram till och med maj månad 1922 om 6 miljoner 197 000 kronor. Om 6 miljoner 200 000 kronor. Och häremot kunde man disponera dels i lån, ökade lån från bankerna samt i resterande inbetalningar på det utökade aktiekapitalet och framförallt för redan försålda varor, sammanlagt 5,5 miljoner kronor. Det förelåg sålunda en brist den 31 maj 1922 att fyllas genom ökade försäljningar eller nya lån till den tiden om cirka 700 000 kronor. Bolaget disponerade i bolagets tillgångar ingår bland annat Nianfors bruk med därtill hörande skogar. Skogarna vid Nianfors hade tidigare avverkats och virket flottats ned genom Nianån och från Nianån genom dess fortsättning genom Njutångers socken. År 1900, där har jag här någonstans, emellertid hade bondbefolkningen i Njutånger ansett sig kunna påvisa att det är stora vattenmassor som under flottningen från Nianfors kom att skulle mottas och vidareflottas genom Nianons fortsättning skulle komma att hade vållat och skulle komma att fortsättningsvis vålla betydande skador på deras jordbruk. Bolaget på grund därav hade också bönderna bondebefolkningen i Njutånger kunnat genomdriva att ett förbud för dämning av Niansjöarna i avsikt att på så sätt kunna förhindra att så stora vattenmassor eller att flottningen på Nianån skulle skada deras jordbruk. Flottningen från Nianfors genom samarbete med kaptenen Bertil Turesson hade bolaget nu kommit eller funnit att man kunde reglera avtappningen från Nianån genom en av de sjöar Nianån passerar, den så kallade Holsjön, och genom reglering av Holsjön kunde man helt och hållet begränsa avtappningen så att några skador icke behövde vållas. Detta medförde också att bolaget kunde i fortsättningen genomföra en reguljär dämning av Niansjöarna och på så sätt flotta virket från Niansjöarna ner till Holsjön och sedan reglera Holsjöns avtappning och på så sätt behålla virket i Holsjön. Från Holsjön transporterades virket vidare genom ett uppfordringsverk och över till Dellarnas vattendrag. Allt detta kunde nu genomföras redan under 1900, så att Nianons flottled, som tidigare på grund av dessa förhållanden varit nedlagd, kunde återupptagas och en ny och flottleden sättas i stånd. Detta skedde i samförstånd med länsstyrelsen i Gävle och framförallt med hade doktor Sjöblad eller ingenjör Sjöblad lyckats förmå det då pågående så kallade Norrlands stadsarbeten som igångsätts för att bereda arbete åt personal som på grund av det ekonomiska läget annars ställts utan arbete. Så bolaget hade sålunda, eller ingenjörsavdelningen hade sålunda träffats ett avtal med Norrlands stadsarbeten enligt vilket det skulle åta sig att utföra arbetet för reglering av Nianons flottled och samtidigt eller till en kostnad utav 2/3 utav den verkliga kostnaden, att bolaget endast behövde betala 1/3. Detta hade nu genomförts och därmed hade bolaget kunnat ta i anspråk Nianfors skogarna under Nianfors bruk. På så sätt hade dessa skogar kunnat inkluderas i bolagets avverkningsplan, vilket i hög grad underlättat virkesanskaffningen då tillgången på virke i Nianfors skogarna var mycket god. Punkt. På hösten 1921 uppkom frågan om föregående åren 1910-1920 planerades som känt byggnad av den så kallade Ostkustbanan från Gävle till Härnösand. Denna bana var för bolaget av stor betydelse då banan skulle passera Iggesund och Iggesund på så sätt få förbindelse med statsjärnvägarna. Emellertid hade banbygget undan för undan måste uppskjutas på grund av bristande medel. Iggesund hade tecknat en betydande post aktier och det var också förhållandet med övriga industriella företag längs Ostkustbanan. Men det räckte inte. Då uppkom under 1921 tanken på att bygga banan färdig, att få ökade medel för banbygget genom att bygga banan färdig på vissa sträckor. I första hand Söderhamn-Ljusne och Hudiksvall-Iggesund. Ostkustbanebolaget hade träffat överenskommelse med Ljusne och Bergvik-Ala att det genom nyteckning av aktier i banan skulle möjliggöra utbyggnad Söderhamn-Ljusne. Iggesund hade ju som bekant vid detta tillfälle mycket knappt om medel, men det var å andra sidan oerhört viktigt för Iggesund att bandelen Hudiksvall-Iggesund kunde komma till stånd och att man på så sätt skulle kunna få ta vara på både sågavfallet från Håstaholmen och komma i förbindelse med det stora järnvägsnätet. Ingenjör Sundblad upptog nu förhandlingar med Ostkustbanechefen, direktör Lagergren. Och dessa förhandlingar resulterade i att Iggesund skulle kunna genom en nyteckning av ett belopp om... Nu kan vi stoppa tills jag hinner hitta det där bara. Man det visade sig att mycket ingående förhandlingar och prutningar på ömse sidor förelåg ett förslag att vårt bolag skulle teckna i Ostkustbanan ungefär 'Träffat vissa överenskommelser med statsmakterna och på så sätt kunna stärka sin finansiella ställning, föreslog man att vi skulle under åren 1922 och 1923 utföra leveranser av slipers och virke till Ostkustbanan för ett belopp om sammanlagt 350 000 kronor. Mot likvid i aktier i bolaget. Våra beräknade självkostnader för detta belopp, 350 000 kronor, skulle med hänsyn till att det var vårt eget virke och våra egna tillgångar medföra för oss en nettoskällkostnad av 200 000 kronor. Vi beräknade sålunda att det förelåg sålunda vid styrelsesammanträdet i november 1921. Detta förslag förelade styrelsen i november 1921 med beräkning och det skulle för Iggesund inte medföra några större utgifter än dessa 200 000 kronor för leverans av slipers och virke till banbolaget. Ostkustbanebolaget skulle åta sig att inom 2 år ha banan färdig före utgången eller år 1923 att inom cirka 1,5 år få bandelen färdig, det vill säga 1923. Vi räknade med att för Iggesunds del detta skulle medföra en direkt fördel för oss, såväl genom att transportera virke till sågavfall till sulfatfabriken, som framförallt genom att vi skulle kunna dels exportera våra egna varor och dels få transportera inköpt maskineri till Iggesund. någon direkt beräkning av vinsten föreligger icke, föreligger icke, men taxerar den till, i varje fall till minst det nettobelopp som virkesleveranserna skulle medföra för bolaget, det vill säga 200 000 kronor. Det hela innebar också att Ostkustbanabolaget skulle få disponera ett grustag i Iggesund som var beräknat till ett värde av cirka 30 000 kronor och som sedermera, men med villkor att marken skulle återställas i tidigare befintligt skick. Vi räknade också med att på samma sätt kunna transportera trävaror eller sågavfall från Hybo till Iggesund. Och på så sätt upphöra med kolningen i Hybo som dittills hade givit, hade lämnat betydande underskott. Ett sammandrag över de fördelar som skulle tillföras Iggesund, ett approximativt sammandrag över de fördelar som skulle tillföras Iggesund genom järnvägsförbindelsen utmynnar i, eller visar på ett belopp enligt följande tabell. Kolon. Ska vi ta tabellen?
Den kan man ju sätta in efteråt.
Ja, den står här på sidan 2 i protokollet från, ja det står här, den 8 november.
Ja.
Så finns den här tabellen. Andra fördelar som ej kunna fixeras i penningar men likväl ha stort ekonomiskt värde. Ta hela den här då. Fördelar med den där.
Ja.
Och det är alltså sidan 2 i, ja det är en bilaga till protokollet från 8 november. Och det är den här delen. Det är för, men påminn mig annars så ska jag plocka fram den.
Ja, vadå?
Under tiden fortgick sålunda arbetet med fabrikerna och vi kommer fram till styrelsesammanträdet den 4 januari 1922. Jag vet inte om vi ska äta. Nej, inte än. 20 minuter i, eller vad är det? 20 minuter i ett det hon, ja. De säger väl till. Vi tänkte inte bjuda på middag idag.
Nej.
Westberg kommer.
Ja, jag förstår det.
Och då dricker vi lite te med honom. Eller ja, då arbetar vi till ungefär 16:30 och sånt med honom.
Ja.
Och sedan, men vi ska normalt komma och bjuda på middag.
Ja, det är inte nödvändigt.
Nej, men det vill vi räkna med. Här har vi styrelsesammanträde. Jag tror att vi lämpligen skulle kunna hoppa här från styrelsesammanträde till styrelsesammanträde.
Ja, och prata runt,
och prata runt omkring det. Och sedan lägga in de åtgärder som finns. Nu är det här första som jag berättat med här. Berättade idag, det var ju relativt virrigt, men jag ska plocka ihop det så att fru Berzell kan göra något av det.
Ja, det går säkert bra att plocka ihop det. Ja. Det tror jag nog.
Sen har vi då, nu är det styrelsesammanträde 4 januari 1922 och då är det beslut angående driften vid järnverket, det kommer vi till. Under tiden hade allting arbetat i Iggesund och arbetarna hållits igång. Och på det viset hade folket fått, hade man kunnat öka ut produktionen, öka ut driften, så att folket hade fått någorlunda hygglig sysselsättning. Vid sammanträdet i november, vid sammanträdet den 4 januari 1922 förekom dels beslut angående driften vid järnverket. Vi beslutade att fortsätta driften vid järnverket. Vidare beslutades om nytt timmerköp från Strömbacka bruk. Vi köpte timmer från Strömbacka. Vi var bland de första åtgärder som jag vidtog efter att sen jag hade blivit verkställande direktör, så var det ju att inrikta oss på att få återköpa Strömbacka bruk.
Mm.
Och det finns ju en redogörelse som finns, som jag ska lämna särskilt. Det gällde förhandlingar. Jag uppvaktade alldeles omedelbart amiral Arvid Lindman, som ju var då chef för Strömbacka bruk, och Strömbacka bruk tillhörde familjen Tam i stor utsträckning. Vi får så småningom se en aktieägareförteckning i samband med att vi talar om köpet av Strömbacka. I alla fall så, för att hålla kontakten med Strömbacka. Så Strömbacka var ju ett skogsföretag, så som amiralen hade lagt upp det.
Mm.
Dels drevs det ju järnverket, Movikens Masugn, och dels drevs också smedjan vid Strömbacka i den mån de kunde sälja dess produkter. Men det viktigaste var ju att sälja skogen.
Mm.
De hade 30 000 hektar av de finaste skogarna i Sveriges land, och hade fri rätt. Från när Iggesund köptes av trävarubolaget, så förbehöll sig Iggesund att få köpa avkastningen från skogarna vid Strömbacka i 10 års tid. Ja. Dessa 10 år var ju sedan länge förflutna. Iggesundköpet var ju 1903.
Mm.
Ja, det här är visserligen vissa förklaringar, men de här behöver inte skrivas ut.
Nej.
Så vi kan stoppa om ni vill.
Ja, det kan vi göra.
Om vi hade stort intresse av att förvärva Strömbacka, så ville vi behålla en konnektion med dem genom deras skogschef och disponenten Bo Allius, som var chef på Strömbacka. Och vi hade ju redan tidigare praktiskt taget varje år köpt Strömbacka, köpt skogarna från Strömbacka, köpt yrke från Strömbacka skogar. Dock hade det varit uppehåll. De hade sålt till Söderhamn, till Söderhamnsverk, och de hade sålt något år till Strömsbruk.
Mm.
Men i stort sett hade Iggesund kunnat. Och nu gällde det vid det här styrelsesammanträdet att vi beslöt att oaktat de begärde ett relativt högt pris, som var ganska svårt att förränta eller att göra att betala, så beslöt vi att köpa Strömbackavirket och på så sätt behålla konnektionen med dem, och med tanke på ett förvärv av Strömbacka.
Mm.
Jag hade då redan talat vid amiral Lindman, och han var mycket välvillig och mycket intresserad av att Iggesund skulle få köpa tillbaka Strömbacka. Och han hade också, och vi hade enats om att byta papper rörande våra olika verk och deras tillgångar och allting. Strömbacka var ju ett mycket förnämligt företag, hade inga skulder, under att Iggesund var skuldsatt över öronen. Nå, i alla fall så förekom vid detta styrelsesammanträde beslut angående köp av nytt timmer från Strömbacka, står det här i förhandlingslistan. Och vidare står de priser för trävaror och cellulosa, det kommer jag till. Och sedan står det att vi hade anställt ingenjör Åström, hette han.
För järnverket. Vi kommer att sätta in det.
Det bekräftas här. Sen hade vi Bertil Åström, hette han. Emellertid sen hade vi att godkänna en PM till bolagets tjänstemän angående att de skulle vara sparsamma och att vi satte ner deras löner. Där var jag ju med och tog själv samma nedsättning. Sen beslutades angående pensioner och så bekräftades överenskommelsen mot Ostkustbanan. Och sedan var det inget särskilt märkvärdigt. Jo, vi beslöt oss för. Det var en principdiskussion. Och det är rätt märkligt. Det bör anges här i historiken på någon punkt. Att bolaget hade tidigare varit mycket återhållsamma i fråga om försäljning av skogshemmen med tillhörande mark. Nu förelåg ju stora svårigheter vid försäljning av ett hemman. Man skulle tillse att det inte bara var hemmanet utan också tillräcklig skogsindelning för ett säkert jordbruk. Och detta, men å andra sidan var det ju för de bolagets sida, det var så dumt att de hade förut varit återhållsamma. Det visade sig ju att bolaget hade betydande kostnader. Det rörde sig om flera hundratusen kronor om året för att underhålla alla arrendegårdar. Det var, är man skyldig till enligt lag om man arrenderar ut en gård att underhålla den. Men om man kan sälja den istället, då får man räkna med att då är det, måste det vara viss skogsindelning för, skogstilldelning för att det ska bli ett bärkraftigt jordbruk. Så var det då och sen har det ju modifierats. Men i alla fall var det redan då ett av största intresse för bolaget att sälja bort sådana skogshemman som drog stora kostnader och där man inte fick ett rimligt arrende och där man vill å andra sidan genom en sån försäljning kunde trygga sitt skogsförvärv för en längre tid. Det kommer här. Sedan talas här om att driften vid Hybo fortgick med 10 ramar. Och man beräknade att kunna få virke till det. Åstadholmen igångsattes med dagskift den 18.11. sedan driften vid Saltvik upphört och med dubbla skift från den 12.12. Vi behöver följa det här tidsmässigt alltså. Driften vid Bergsjö såg hade varit nedlagd för vintern, men sågen skulle igångsättas i början av maj för att drivas till november med tanke på att producera så kallad sillstav, en tillverkning man tillverkade siltonestav, en tillverkning som var mycket givande och för vilken bolaget hade stora förutsättningar, särskilt i trakten kring Bergsjö. Det gällde att kunna tillverka stav som inte släppte igenom, inte läckte i siltunnorna. Sen hade vi fortfarande vid den tiden varje år vissa bekymmer för de mindre sågverken som bolaget ägde. I första hand Storån, det var en såg uppe i Delsbo som ju överhuvudtaget inte hade någon större betydelse. På samma sätt var det med Hålsjö som ligger vid Dellarna och som vi hade köpt på bara för att undvika svårigheter vid en reglering av Dellansjöarna. De där sågarna behöver vi inte bry oss om. De lyckades vi så småningom. De la vi ner och lyckades också så småningom sälja. Köpningen av trävaror avslutades den 27.12. Och vi hade då kunnat skeppa ända till 17 100 standard, vilket var en mycket god försäljning trots de svårigheter som hade varit. Driften vid cellulosafabrikerna upphörde den 24/12 för att återupptagas den 9/1 med reducerade arbetslöner. Tillverkningen från igångsättningen har utgjort 1580 ton sulfatcellulosa och 1279 ton sulfitcellulosa. Sulfatfabriken är nu uppe i en normal tillverkning av 40 ton per dygn, vilket var vad den var byggd för. Under att vi för sulfitfabriken till dess en högtryckspress som hade beställt skulle inmonterat får räkna med 35-37 ton per dygn. Även det inom den ram. Och då, men då jämför det med det gamla, så bör de här siffrorna ställas i relation till det bara. Inköpet av råvaror hade baserats på cirka 70% av full produktion under vintermånaderna. Men vi hade anledning att sedan hade gått så pass bra besluta att fortsätta med driften och försöka att täcka det eventuella behov som förelåg i fråga om lagersalt och svavel. Men det visade sig räcka. Och sulfitspritfabriken. Det står här att den hade ytterligare, den hade gått bra. Eller det hade gått, den hade vi beslutat tidigare på grund av, och vi beslöt nu, eller och den, man meddelar här att man beräknar kunna sätta igång tillverkningen i februari 1922. På samma sätt var det med driften vid, inte på samma sätt, utan för järnverket. För slipperiet beräknade man en någorlunda hygglig avsättning och beräknade också att kunna sätta igång, att kunna uppehålla driften där från början av februari 1922. För järnverket finns här en redogörelse. Den ska vara mycket kortfattad. Man beräknar kunna sysselsätta cirka 44 man av järnvägspersonal och att på så sätt hålla hyttan igång med tillgängliga träkol. Det var träkol från Hybo. Hybo hade ju under tiden drivit träkolning på, det var dels träkol från Hybo, dels från skogen. De hade drivit tillverkning av träkol i avvaktan på att sulfatfabriken skulle komma igång och absorbera det virket. För skogarna godkändes virkeköpet från Strömbacka som ökades med 12 000-15 000 stycken timmer och 200 000 kubikfot sulfitved, högst 100 000 kubikfot sulfatved, 7 000 timmer på Hasselavattendrag och 100 000 kubikfot stavved där. Det kanske man kan säga med ett par ord bara. Vi får se. Vi får begränsa ordantalet när vi skriver ut det här. För vi behöver ju inte tala om varje år hur mycket det går åt. Men det här var mycket bra därför att det visar ju att det hela hade nu. Detta visar att efter de åtgärder som hade vidtagits och som ju ändå har varit ganska begränsade. Man tänker på reparationen av cellulosafabrikerna till exempel. Så hade Iggesund kunnat sättas igång och komma på fötter redan i januari 1922. Så så att vi kunde räkna med de här beräkningarna eller de här kalkylerna. Om man räknade med en reduktion av järnvägsdriften av lönerna till 45%, det gick givetvis inte. Arbetarna förklarade sig beredda att acceptera 20% reduktion istället för 45. Det blev en långvarig strejk vid järnverket. Den återkommer säkerligen i nästa punkt. Försäljningarna i stort, såväl av trävaror som av cellulosa, kunde återupptas. Och vid det står här, så som framgår härav, så hade exempelvis från Spanien, som var alltid där tidigast i marknaden, ett flertal förfrågningar hade ingått. Iggesund har alltid haft en mycket god marknad på Spanien. Tidigare, före innan den spanska revolutionen. Efter den spanska revolutionen har spanjorerna helt och hållet fått frångå sina tidiga krav på första cirkel och köper numera i huvudsak kvinnor. Iggesund har där inte kunnat vara med i så stor utsträckning tidigare, men även det har förbättrats, som har funnits att nu kan vi sälja kvinnor på Spanien. Dollarkursens starka nedgång har medfört en stagnation i affärerna på Amerika, men vi har kunnat i relativt hygglig omfattning sälja cellulosa på Amerika. Dock är de priserna ju vid den här tiden sådana så att de knappast motsvarar tillverkningskostnaderna. De täcker inte tillverkningskostnaderna, de priser vi kunde få ut där. Men det kunde successivt med tiden förbättras. Mm. Vi får oss en finansplan, men den ska vi ju inte. Jag tror inte vi har anledning. Det får man fundera på om vi ska ta in i den här relationen, i den här historiken. Den finansplan som föreligger i början av varje år. Här är temret beräknade utgifter för tiden 1 januari till 21 maj bara. Så vi räknar inte ut någon finansplan för hela året vid den där tiden. Jag tycker att vi skulle kunna skriva att den finansplan som föreligger i januari till januari sammanträdet visar en total försäljning av 7 130 000 kronor för det gångna året 1921. Omständigt att ta med hela det här.
Det kanske kanske man kan foga till senare istället.
Ja, det säger det att vi kan överväga om vi ska ta med försäljningarna enligt sammandrag olika år.
Siffrorna är ju så otympliga att
visst.
Så här, det är lättare att titta direkt i boken.
Ja, vi gör det. Vi säger det.
Ja.
Sedan kommer vi in på året 1922. Här är först ett brev till, en avskrift av ett brev till överingenjör Bertil Åström angående anställning som överingenjör vid vårt järnverk mot en årlig avlöning av 12 000 kronor. Det var då den.
Ja.
Han anställdes den 5 december i det här brevet skrivet och han blev kvar till ungefär, ja, han slutade nästan samtidigt som Ormell, det vill säga 1926. Eller 1927 tror jag slutade han och flyttade då till Luleå järnverk. Däremot ska vi försöka att få be någon att rita av den här. Det är en organisationsplan för Iggesund.
Jaha,
som förelåg vid, för den förelåg vid sammanträdet.
Ja.
Och det ska vi be Hans när han kom på eftermiddagen att han ordnar med.
Det skulle vara intressant.
Ja, och vi påminner mig om det då.
Ska jag visst göra.
Sedan är det här. Det ska vi ta en fotokopia eller en avskrift av. Det är ett cirkulär till samtliga tjänstemän vid Iggesunds bruk. Där man uppmanar dem att på alla vis spara med tanke på bolagets besök. Det är den här, det ska vi be Hans, säg till honom om det så ska vi båda är där. Sedan finns här då, jag har då talat om Ostkustbanan.
Ja.
Och så finns här avskrift av överenskommelsen med Ostkustbanan den 9 december 1921. Tycker inte fru Börsell att det hände väldigt mycket på kort tid?
Det gjorde de här första åren.
Ja.
Det måste det ha gjort. På många olika verksamhetsfält också.
Ja visst. Nu ska jag väl få te strax. Men nu har vi kommit in. Nu börjar det på röra sig. Så, nu, så här tror jag vi kan fortsätta.
Ja, det här är nog ett bra arbetssätt,
ja,
tror jag.
Ja. Men nu skulle vi säga det här är vid sidan här om detta så måste vi ju tänka lite på sociala förhållanden. Vid Iggesund förelåg och då, nu, där är det frågan om vi ska ta med det nu eller om vi ska ta en särskild punkt.
Ja.
Det förelåg nämligen jag var inte säker på det. Bruksbolaget förbinder sig att under det villkor som angivas i paragraf 3 här nedan i och för byggande och färdigställande av Ostkustbanan och sträckan från och med Iggesunds station till och med anslutningen vid Hudiksvalls station teckna aktier i banbolaget till ett belopp av 350 000 kronor. Bara hälften stam och hälften, de här är inte värda någonting sen övertaget. Och hälften preferensaktier. Dels verka för att Hudiksvalls stad samt Idenors, Njutångers och Enångers kommuner, det var bara att verka för under samma villkor och för samma ändamål, tecknar aktier. Det tror jag att de har gjort delvis genom att vi gjorde det. Bruksbolagets aktieteckning ska ske då förenämnda villkor är uppfyllda. Det vill säga det var det här leveransen. Och inbetalning ska verkställas genom leverans av virke till ett värde av 348 000 kronor enligt bilagsspecifikation. Dels genom upplåtande av ett grustag på Iggesund. Och sedan så är det barnbolaget förbinder sig att under de förutsättningar som angivas i den mån Henrik uppstår genom strejker lokalt eller force majeure bedriva arbetena så att bandelen kan öppnas för allmän trafik senast den 1 december 1923. Det var ju väldigt snabbt. Men den öppnades inte förrän i, jag tror det var i februari 1924. Men så, det var ju inte så mycket att säga om. Och vi förband oss å andra sidan att bygga ett stickspår till fabrikerna. Det står också här. Men det behöver vi inte ge oss vidare in på. Utan vi kan bara begränsa oss till att säga att i den här uppgörelsen, enligt den här uppgörelsen skulle bandelen vara färdig vid ingången av 1923. Nej, den 1 december 1923. 1923. Och den blev färdig ganska strax därefter. Och bolaget skulle å andra sidan, det står här det också. Att vi skulle ha kontrakt med Statens järnvägar om trafikering av bandelen. Det var det. Sen får vi ska komma ihåg och anteckna då att det är en hel rad som är där sociala frågor.
Ja.
Bland annat är det prästfrågan. Den har sin särskilda historik och den får vi nog ta som en bilaga kanske ändå. Vi skriver upp det så länge. Och där har vi, vad är det mer? Vi har hela bostadsfrågan. Och så har vi skolfrågorna på Iggesund.
Ja.
Där ska vi säga redan nu att i samband med att jag blev verkställande direktör i Iggesund så blev jag också ordförande i den byggnadskommitté som arbetade för att uppföra skolhus, ett nytt skolhus i Iggesund.
Jaha.
Vilket invigdes, ja, det kommer vi till. Nu står den där och snurrar.
Ja, det gör
vi. Jo, sen går vi vidare här. Vi stoppar en stund ett ögonblick.
Mm.
För att eftersom den första utredningen angående bolagets ställning som jag verkställde visade att vi skulle få svårigheter under det närmaste året. Så lät vi göra så verkställdes en utredning angående bolagets ställning i förhållande till bolagets ställning och lån. Och denna utredning föreligger här. Jag vet inte om vi ska dra den eller om vi ska skriva av den bara. Då skulle vi låta skriva av den här.
Ja, det är väl enklare att foga till det efteråt än att...
Ja. Denna utredning tillfogas,
ja.
Skriv upp det och det ska vi tala i Västberg om.
Ja.
Och det kan han låta göra vid kontoret.
Det blir dubbelarbete annars.
Ja, jag menar det.
Ja.
Alltså utredning rörande bolagets ekonomiska ställning. År 1900. Den 1 januari 1923. 1922.
Ja, första i första 22.
Ja, den finns här. Det vill säga inte ekonomiska ställningar utan dess obligationslån och resterande skulder. Det är en utredning som visar att vi skulle kunna få ett nytt lån på 3,5 miljoner. Vi ska se här. För det skulle vara överhypotek på de gamla obligationslånen som var så mycket nedamorterade och dessutom ja, de nybyggnader som verkställs. Sen kommer det här stora frågan som jag nyss berörde om försäljning av inägor jord vid, till arrendatorer. Det finns en utredning här. Det bör, man bör säga bara här i historiken att till 1920 års eller att till den först till styrelsesammanträdet den 2 januari 1922 förelåg en utredning rörande bolagets innehav av skogsfastigheter och ett förslag av den nya verkställande direktören att bolaget skulle i möjligaste mån, i den mån detta särskilt med hänsyn till innehavet av skogsfastigheter vore lämpligt söka att successivt försälja sina skogsfastigheter sådana skogsfastigheter som kunde försäljas, lämpligen försäljas utan att allt för mycket skog därmed avhändes bolaget. Bolaget, detta förslag godkändes vid styrelsesammanträdet den 2 januari 1922. De motsvarande åtgärder hade vidtagits tidigare och i löpande följd vidtagits av andra skogsbolag. Det visade sig att samtliga bolags fastigheter i Lillhärdal, ja det ska vi inte ge oss in på, vi tar inte några detaljer i det här. Styrelsen följde förslaget. Jo, vänta, det visade sig lämpligt att... Ja, vi ska se först. Vi låter det stå som det står så länge. Ja, vi ska tala med Hans Vesper om det där. Det kan han göra ett sammandrag på, eller låta göra ett sammandrag på. Sen kommer vi till... Sedan fortgick... fortsätta arbetet inom Iggesund vid de olika verken, vid sågverk och skogar, cellulosafabriker och järnverk enligt tidigare planer. Den 15 mars 1922 har vi ett styrelsesammanträde. Då hade vi att behandla 1921 års bokslut. Det har jag någonstans, men det ska vi tala om. När Hans Vesper kommer så ska vi tala lite om 1921 års bokslut. Att 1921 års bokslut visade en förlust på en förlust på 5 miljoner kronor. Vad säger jag, 5 miljoner? Det är på... 5,5 miljard jag blir vilsen i huvudet, stoppa ett ögonblick så jag får vila. Eller om vi skulle sedan arbeta in den förlusten så innebär det ju då att vi skulle undan för undan få lov att visa sådan vinst så att vi kunde dels täcka den och det andra istället. Så verkställdes en uppvärdering av bolagets lager och tillgångar och på så sätt som vi successivt sedan också kunde skriva av utan att därför behöva betala skatt. att vid styrelsesammanträdet den 15 mars 1922 förelåg dessutom vissa ärenden. I första hand gällde det 1921 års bokslut, om vilket en särskild promemoria bör föreligga. Vi ger oss inte in på det här. Styrelsens förvaltningsberättelse för år 1921 och dag för ordinarie bolagsstämma. Sedan hade vi också kommit till så hygglig gång med fabriker och verk att vi nu kunde inköpa råvaror i erforderlig utsträckning för full drift. Och det gällde såväl för cellulosafabrikerna och som för sågverket, inköpet av alla erforderliga råvaror. För järnverket gällde det också att vi föreslår att anskaffa erforderlig kvantitet träkol för att kunna fortsätta driften vid smedjan, eller för att kunna fortsätta järnvägsdriften i viss omfattning. Vidare föreslås vid det sammanträdet en lönereduktion för tjänstemän och förmän. Den ska vi ta här sedan. Vänta till jag kommer till den, ska jag säga det. Och sen är det ingenting annat. Det här är alltså årsberättelse för år 1921. Vi har under 1922 har vi bekräftat redan anställandet av överingenjör för järnverket också. Nu låter det stå vid det här styrelsesammanträdet nästa styrelsesammanträde kommer vi till. Det var alltså den 15 mars 1922. Då förelåg dels en fråga om att arbetarna vid sågverksindustrin, att man hade vid sågverksindustrin föreslagit förlikningsmannen hade framlagt ett medlingsförslag avseende 35% reduktion och 1921 års löner. Det förslaget hade avslagits av såväl arbetare som arbetsgivare, men man hade enats om att fortsätta förhandlingarna utan att avbryta dem genom någon strejk eller dylikt. Vid cellulosafabrikerna återupptogs driften efter julhelgen den 9 januari med 45% reducerade löner, samtidigt som avtalsförhandlingarna mellan huvudorganisationerna fortgick. Sedan ett första förlikningsförslag förkastades av de båda parterna ansåg våra arbetare vid Iggesund lämpligt att nedlägga arbetet den 13 februari, sedan vilken dag driften vid cellulosafabrikerna och träsliperiet sålunda varit inställd. Emellertid upptog sedermera avtalsförhandlingarna, och det resulterade i ett avtalsförslag som antogs den 6 mars av båda parterna, innebärande en lönesänkning i genomsnitt 42% på 1921 års löner. Förutsättningen för förslaget är bland annat att samtliga pågående arbetskonflikter omedelbart avvecklas. Det betyder sålunda att fabrikerna tvingades att stå mellan den 13 februari och en månad från den 13 februari, vilket medförde en motsvarande nedgång i tillverkningen, det är ju givet. I detta sammanhang bör understrykas att under den tid till Dismant Nilsson handhaft ledningen av företaget hade en serie av arbetskonflikter förelegat med åtföljande strejker och förhandlingar. Det hade disponenten som hade varit mycket hård, och det hade haft till följd att förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare vid Iggesund hade blivit mycket spänt och otrevligt. Det var en stor svårighet för mig att för verkställande direktören att successivt komma över detta förhållande. Tidigare hade ju vi haft en utomordentligt god arbetarstam och vi hade haft ett mycket gott förhållande med våra arbetare, som har framgått av vad tidigare har sagts. Men nu detta spända förhållande hade uppkommit under Nilssons tid, och särskilt också med hans överingenjör Segerfeldt hade varit mycket besvärlig med arbetarna. Och det är en sak som man inte kommer över på en gång, men som ju successivt avlägsnades genom att man behandlade arbetarna sakligt och riktigt. Det kvarstod dock en kommunistisk ledning i arbetarnas fackförening ända fram till slutet av 1920-talet. Egentligen var det de nya arbetsavtalslagarna som direkt möjliggjorde för oss att komma över detta. Så. Vi ska kanske ha ett kapitel om förhållandet till arbetarna för sig.
Mm.
Det skriver vi upp. Den 6 mars bilades arbetskonflikten vid fabrikerna. 6 mars 1922 bilades emellertid och träffades ett generellt avtal mellan Pappersmasseförbundet och Pappersindustriarbetarförbundet. Vi hade ju räknat med att behöva stå under viss tid under vintern. Emellertid hade ju det inte varit nödvändigt, men på det här viset så fick vi en månadsstrejk. Under den tiden kunde vi verkställa en hel del kompletterande reparationer, framförallt installation av en så kallad högtryckspress vid sulfitfabriken. En motsvarande högtryckspress var beställd för sulfatfabriken och skulle installeras senare. Vidare beslöts vid styrelsesammanträdet den 15 mars och att anskaffa erforderliga råvaror för full drift vid fabrikerna. Det beslöts också att anskaffa ett parti träkol för järnverkets behov för att kunna uppehålla driften vid järnverket under den tid träkol icke kunde tillföras sjövägen. Nu kan vi stoppa ett ögonblick när jag läser på bara. 22 hade vi rätt besvärliga strejker vid skogsarbetet. Det var vid skogsarbetet. Men det betydde inte så mycket, för vi hade ju tidigare beslutat att begränsa avverkningarna i Härjedalen för detta år till 30 000 timmer och vi kunde emot tidigare minst 100 000 timmer per år. Och vi kunde därför ta konflikterna relativt lugnt. Rivningskostnaderna för drivningskostnaderna kunde emellertid reduceras med cirka 50%, som framgår av en tablå som förelåg vid detta styrelsesammanträde. Nu vilar vi oss ett ögonblick igen. Kustbanebolaget hade under tiden kunnat träffa sådant avtal med statsmakterna att bolaget fick ytterligare, eller att som sådant avtal med statsmakterna som borde säkerställa deras ekonomi till den tidpunkt när man beräknade banan färdig, det vill säga i slutet av 1928. Marknaden för våra varor hade under tiden blivit något bättre, särskilt i fråga om trävaror. Ett ögonblick. I fråga om trävaror hade man successivt kunnat avsätta det lageröverskott som funnits vid olika verk. Och man hade på så sätt fått en större stabilitet i marknaden. Men tyvärr hade vi i samband här med tvungits att sälja, och då hade köparna i stor utsträckning försökt att hålla sig endast till de mera begärliga varorna. Detta hade vi givetvis i hög grad försökt att motverka genom att hålla på bestämda specifikationer som innehöll såväl begärliga varor som också andra som vi ville och måste bli utav med. Trävarumarknaden var rubricerad som relativt tillfredsställande, men priserna var abnormt låga. I Frankrike, Nordin, som kunnat åstadkomma ett par relativt omfattande försäljningar, men tyvärr till priser som måste betecknas som onormalt låga. Sen vilar vi oss en stund. Förelåg ett skapligt intresse från amerikanskt håll, men till priser som för att bli möjliga i förhållande till tillverkningskostnaderna måste höjas med 10-20%, det vill säga minst 240 kronor och däröver, för att ja, det visade sig en allt tydligare tendens hos köparna att försöka undandra sig fullföljande av tidigare köp till högre priser och att istället köpa till de något lägre priser som så småningom etablerats. Finnarna var svåra konkurrenter, särskilt på sulfitmassan, där man i Finland hade byggt ut sina fabriker senare än våra och på det viset fått mera moderna fabriker och på så sätt också en billigare tillverkningskostnad. Emellertid, det förelåg ju upprepade försök till prisöverenskommelser mellan de olika fabrikerna i samförstånd med cellulosaföreningen. Men det var mycket svårt att i den situation som förelåg, då alla fabriker efter kriget hade att dras med mycket stora lån och räntor på dessa, att det förelåg svårigheter att kunna genomföra en ordentlig prisöverenskommelse. Vi hade emellertid kunnat, tack vare att våra fabriker hade kommit igång och att vi nu kunde ha någon praktiskt taget full produktion, kunde vi också, som samtidigt innebär en lägre tillverkningskostnad på grund av de anordningar som installerats i samband med bygget enligt den så kallade Sundblad-Sandbergska metoden, så hade vi kunnat, och kunde vi möta de andra fabrikerna när det gällde deras priser och kostnader. Förstod vi det där? Sen har vi... Ja, det är ingenting det här. Sen förekom en del pensionsfrågor, de behöver vi inte gå in på här eller. Vid Iggesund förelåg sedan gammalt förefanns det ett stort antal olika religiösa organisationer, metodister, baptister och framförallt naturligtvis fosterlandsstiftelser med flera. Det fanns hos arbetarna vid Iggesund en djup religiositet som säkerligen var utav stort värde på alla sätt, såväl när det gällde ordning och skick på bruket som när det gällde också deras inbördes förhållanden. Vi har under alla tider velat understödja detta förhållande och deras olika organisationer. Punkt. Nu tar vi en paus igen. Sedan har vi nästa styrelsesammanträde. Styrelsesammanträdet den 23 maj 1922. Då talar vi om, ja, då ska jag återkomma, då får vi göra ett uppehåll först så jag får se vad det gäller. Beviljades, så som en kuriositet kan nämnas att det beviljades särskilt anslag till uppförande av två tvättsugor i Iggesund.
Vilket datum var det?
Det var den 23 maj 1922.
Jaha.
Och vid samma sammanträde godkändes ett kontrakt med Holma Hälsinglands spinneri och väveri aktiebolag angående reglering av Niansjöarna. Spinneribolaget hade vid Nianåns utlopp i havet anlagt en kraftstation och det, man ville nu kunna reglera, kunna disponera vattnet i Niansjöarna så att man kunde reglera krafttillgången från detta kraftverk. Och det möjliggjordes genom vår överenskommelse genom länsstyrelsens utslag på vår ansökan om reglering av Niansjöarna. Punkt. Sen har vi bolagsstämman. Ska se om det var någonting dåligt, tror jag inte. Styrelsesammanträdet den 23 maj bekräftades, vänta lite, vi kan vänta lite, tror jag här. Styrelsesammanträdet den 23 maj, nu kan vi fortsätta, bekräftades en uppgörelse som på hemställan av socialministern träffats med Sågverksindustriarbetarförbundet rörande ett nytt avtal som innebar en successiv sänkning av 33% på de för tidigare arbetslönerna till den 1 oktober samt därefter 36% utan retroaktivitet. Förslaget antogs av arbetsgivarna, förkastades av arbetarna som emellertid förklarade sig beredda att omedelbart acceptera ett förslag om 33% reduktion med retroaktiv verkan från den 1 februari. Detta förslag ansåg man vara acceptabelt och stannade där. Och detta förslag ansåg man på båda sidor vara acceptabelt, och även om det i och för sig var mera var allt för vittgående. Förslaget, den strejk, därmed avvecklades strejken vid sågverket och möjliggjordes och det vållade ingen större skada för bolaget, då man hade beräknat att under alla förhållanden inskränka driften så pass mycket som detta medförde. Produktionen, ja, det behöver inte gå in på. Efter den där uppgörelsen beräknade man kunna driva såväl Hybo som Håstaholmen i full omfattning. Sågverket vid Saltvik har under vintern nödtorftigt reparerats och man har installerat nya ramar därstädes. Avsikten var att kunna bedriva sågningen vid Saltvik med 6 ramar i dagskift för att på så sätt kunna kompensera det virkesbortfall som förelåg på grund av mer eller mindre tillfälliga arbetskonflikter. Väl Storån som Karlsjö. Man planerar att nedlägga driften såväl vid Storån som vid Karlsjö efter försågning av befintliga timmerlager därstädes. Det rör sig inte om några större kvantiteter. Man hade nu beträffande cellulosafabrikerna hade man nu kommit så långt att man kunde träffa avtal baserade på en normalproduktion av 38 ton per dygn, det vill säga något över den produktion som fabrikerna var planerade för. Eller ungefär den produktion som fabrikerna var planerade för, som rörde sig omkring 40 ton per dygn. Man räknade emellertid med att den nya högtryckspressen i sulfitfabriken och en motsvarande installation i sulfatfabriken skulle möjliggöra en ytterligare ökad produktion, och då finge man också vara beredd på att justera avtalet i anslutning därtill, vilket naturligtvis inte var så lätt. Vi hade från tid till annan mer eller mindre betydelsefulla små betydelsefulla brand bränder vid våra fabriker, och de reglerades efter med våra brandbolag, och några större svårigheter hade någon driftsinställelse eller större svårigheter uppkom inte. Punkt. Stoppets lag. Är ni med?
Mm.
Öppnades relativt sent år 1922 den 11 maj genom skeppning av då ett parti järn och cellulosa avskeppades från Hudiksvall till Tyskland. Punkt. Slut. Stoppets lag. Tillstånd till interimsflottning i Nianons flottled meddelades av Kungl. Majestät i början av år 1922, och därmed var svårigheterna vid Nianfors rörande såväl avverkning som utflottning av virket definitivt avlägsnade. Punkt. Stopp. Marknaden för, ja, nu kommer vi på ny skala, alltså marknaden för våra produkter var år 1922 mycket begränsad på grund av det överskott som fortfarande förelåg vid olika fabriker i landet. Detta gällde såväl avverkning, såväl trävaror som cellulosa. Trävarorna var tröga, och särskilt kände vi av konkurrensen ifrån Finland. Men marknaden förbättrades i varje fall något under året. Stopp. Jag ska återkomma till. I fråga om cellulosa hade vi kunnat placera vissa kvantiteter i Frankrike, Danmark och även i England. Och vi hade över hela linjen fått ett gott mottagande av vår kvalitet. Men priserna var otvivelaktigt mycket otillfredsställande över hela linjen på grund av den starka konkurrens som förelåg ifrån andra fabriker. I marknadsberättelsen antyddes emellertid att marknaden på USA hade ljusnat i det att pappersbruken nu allmänt återupptagit driften. Man beräknade en överproduktion i Sverige under 1922 om cirka 350 000 ton sulfit. Optimisterna kalkylerar med god avsättning på Amerika och bättre priser där. Men det var fortfarande en kanske alltför optimistisk uppfattning. Sedan gick under hela 1920-talet växlade förhållandena rätt mycket. Tidvis hade man en hygglig avsättning både av cellulosa och av sulfatcellulosa och sulfitcellulosa. Tidvis var avsättningen mycket besvärlig och konkurrensen allt hårdare. Men i stort sett kunde vi följa marknaden, och vi kunde också hålla våra fabriker igång med de nya installationer som gjorts, och vilket medförde en successivt ökad produktion. Vad järnmarknaden beträffar var efterfrågan från Tyskland på tackjärn relativt livlig och vi kunde sälja en beräknad kvantitet om 1150 ton till relativt acceptabelt pris. Vi kunde också sälja vår Lancashire, men dock där var inte priset så tilltalande, särskilt på grund av ökade tillverkningskostnader. Ökade tillverkningskostnader med dyrare träkol och begränsad tillverkning av tillgång på träkol. Ha punkt och slag. Om inte Westberg kommer idag, finansplan som kunde förelägga, som förelades styrelsesammanträdet i maj 1922 slutade på ett kapitalbehov eller ett beräknat behov av 6 miljoner kronor under tiden första första i första till 31 i femte. Alltså, beräknat kapitalbehov fram till 31 i femte 1923 om sammanlagt 6 miljoner kronor, varav vi vid denna tidpunkt beräknade ha disponera 2,5 miljoner 500 000 kronor, men givetvis borde kunna åstadkomma resterande genom ökad genom egen produktion. Låg så, ja, vi behöver inte säga mer. Den 23 juli 1922. Jag ser om det är några särskilda ärenden där, annars så ska vi återkomma. Om bolagets representation för cellulosa i England, det beslutades då. Nu kan vi ta in med. Beslutades då att bolagets representation för cellulosa i England skulle överlämnas till firman Palmer och Flykt. Palmer och Flykt är väl IGT som handhaft större delen därav från fabrikernas tillkomst. Vidare överenskoms att representationen för cellulosa i Belgien, det ska återkomma i stopp. Det är alltså styrelsesammanträdet den. Vi behöver ju inte skriva sedan styrelsesammanträdet så och så vidare. Men vi ska se hur vi ska göra med det. Man konstaterar vid sammanträdet den 22 juli att avtalen att man kommit fram till ett tillfredsställande avtal som ger ostörd drift liksom garantera ostörd drift och normala produktionsförhållanden vid de större sågverken i Håstaholmen och Hybo. Och vi ska se om även Bergsjö med, det är det viktiga. Och vid de större sågverken säger vi bara. Hybosågen arbetar med full produktion. Detsamma gäller sågverket i Håstaholmen. Där man har ett utomordentligt gott förhållande mellan arbetsledning och arbetare. Saltvik är ju en reservsåg som är upprustad för att kunna tas i bruk om hon är någon konflikt eller besvärlighet. Det är inte konflikt, någon besvär, några besvär av olika typ yppar sig vid de andra sågverken. Och som också möjliggör att man kan försåga, att man kan försåga exempelvis försåga grantimmer i god tid före den tid då, nej, att man kan försåga furutimmer i god tid före den tid då grantimret blånar eller grantimret bereder svårigheter. I stort sett är det emellertid avsikten att Saltvikssågen ska vara nedlagd, varför man inte lägger ner större pengar på den. Vid cellulosafabrikerna, båda cellulosafabrikerna arbetar nu tillfredsställande med en kontinuerlig produktion som väl svarar mot den kvantitet för vilken det varit ursprungligen beräknats. Det vill säga produktionen rör sig nu om 47-48 ton per dygn för sulfit och 44-45 ton per dygn för sulfatfabriken. Det är bra med att säga bara det. Kvaliteten är mycket god. Man arbetar hårt på att hålla en god kvalitet, särskilt att rå på eller särskilt att göra sulfitmassan, nej, att hålla en god kvalitet ur alla synpunkter, säger vi bara. Vi kan stå still ett litet tag. Undan för undan önskvärt med kompletteringar av olika installationer, exempelvis högtryckspress i torkmaskinerna för båda fabrikerna. Det behöver inte säga, stryk det där. Ja, det gör ju samma. Jag kan stryka det själv sen. Sulfitspritfabriken arbetar mycket bra med full beräknad produktion. Den producerade spriten försäljs genom ett gemensamt försäljningsbolag till ett pris som väl täcker tillverkningskostnaden utan räntor. Det är som väl täcker tillverkningskostnaden bara. Stopp. Slipperiet har god vattentillgång och en hygglig produktion. Stopp. Jo, fortsätt. Järnverket drivs med en hytta för tillverkning av tackjärn. Nej, med en hytta. Och man har kunnat reducera kolförbrukningen. Den nya ingenjören har kunnat reducera kolförbrukningen i rätt hög grad. Och tackjärnstillverkningen är därför tillfredsställande. Stålblåsningen har igångsatts för en viss tid för att tillmötesgå önskemål i fråga om stålgjut. Kunnat i viss grad försälja skogsfastigheter för ett totalbelopp av 63 000 kronor, om man fortsätter med detta arbete enligt tidigare framställningar. Stopp. Samtidigt godkännes vid detta styrelsesammanträde ett avverkningsförslag för en motsvarande en beräknad produktion av under åren 2025-2024 av 22 000 standard sågat virke, 13 000 ton sulfitcellulosa, 13 000 ton sulfatcellulosa, 4 000 ton slipmassa. Och på basis av det har man uppgjort ett avverkningsförslag som godkänns i sammanhanget. En viss begränsad träkolning planeras särskilt på Nianforsskogarna där man har större svårigheter att transportera klenvirke till särskilt på Nianforsskogarna bara. Man räknar med ett kolpris av högst 10 kronor per läst, fritt banvagn, och det priset bör kunna täcka kostnaderna. Det har under året bortgått relativt tillfredsställande. Dock förelåg i mitten av året en ett hot om konflikt vid Svinhammars skiljeställe vid Hybo, men detta kunde avvärjas sedan ett förlikningssammanträde hållits i Söderhamn den 18 juli. Jag tror inte att det behöver, men det så, jag kan ju stryka sedan det som jag inte vill ha med.
Ja, just det.
Tagits för hör en har under maj juni företagit en reguljär resa till våra olika agenter i Danmark, Tyskland, Frankrike, Spanien och framförallt England. Belgien och framförallt England. Där vi över hela linjen genomgått våra försäljningar. Och våra önskemål i fråga om våra försäljningar samt icke minst de agenternas egen verksamhet och de utsikter som föreligger för framtiden. I anslutning härtill föreligger nu ett förslag att överföra vår trävaruagentur i Belgien från den hittillsvarande agenten firman Serf till firman A.H. Nordin som vid upprepade tillfällen anmält sin aspiration i fråga om denna agentur. Styrelsen har godkänt denna överföring har godkänts av styrelsen. Punkt, ny rad eller stopp, säger jag ett tag. I fråga om cellulosa konstateras att sulfitmarknaden har stabiliserats och att priserna har definitivt nått botten och nu börjar bli något fastare. I fråga om sulfatmassan har man kunnat ena tillverkarna om en priskonvention som förlängts den 1 juli från den 1 juli 1922. Man har emellertid kunnat konstatera att den föreliggande priskonventionen i många fall har brutits av olika fabriker på grund av anförda svårigheter i fråga om deras avsättning. Då en stor del av cellulosafabrikerna nu, nej, stryk det. Det räcker bara det svårighet som föreligger från deras avsättning. Den var den 23 juli fixerades, fastställdes ännu en gång en specifikation och bolagets representanter i olika länder. Enligt föreliggande finansplan som sträcker sig för tiden juli-december 1922 och baserad på dittills gjorda försäljningar och avslut beräknar man att ett behov till den 1/6/1923 om sammanlagt eller ett behov till den 1/6/1923 en brist i vårt behov till den 1/6/1923 om sammanlagt 2 miljoner kronor att anskaffas genom nya försäljningar. Det ansågs att detta borde kunna realiseras. Kalkylen från 1 juli 31 december 1922 slutar på 7 miljoner 547 000 kronor. Fram till och med december månad. Samtidigt kvarstår då oanvända reverslån den 31 december 448 000 kronor samt givetvis inflytande medel. Man anser att detta bör väl täcka vårt ekonomiska behov. Nämnda styrelsen sammanträde konstaterades också att Vigelsbo gruvor i norra Uppland där i bolaget har trettiondelar tror inte vi har syn på Vigers på gruvor. Jag tror inte det gick det då. Eller det gick det då. Jag kan ju säga att vid nämnda styrelsesammanträde den 23 juli 1922 beslöt bolaget att i samråd med övriga intressenter antaga ett anbud av gruvförvaltaren Svensson om förvärv av Vigelsbo gruvor av bolagets jordegendomar vid Vigelsbo gruvor. Men det är det att Vigelsbo gruvbolag behåller rättigheten till eventuell malmfyndighet på området. Då har vi styrelsesammanträde den 5 oktober 1922. Vid detta sammanträde fattades beslut om en anläggande av stickspår Ostkustbanan var nu relativt färdig, eller man kunde beräkna att Ostkustbanan skulle vara färdig omkring årsskiftet, och man beslöt därför om anläggande av stickspår till banan och vanliga beslut förelåg om inköp av timmer och massaved. Det beslöts också om överlåtande av Iggesunds brukshandel till Iggesunds konsumtionsförening mot viss ersättning. Det konstateras att samtliga sågverk arbetar för fullt. Att sågverken vid Hybo, Åstaholmen och Bergsjö pågår i full omfattning och enligt föreliggande planer. Sågverket vid Storån är nedlagt från den 30 augusti 1922, och sågverket vid Karsjö är likaledes nedlagt. Sågen kommer att igångsättas en kortare tid för att arbeta upp resterande timmer. Så vid cellulosafabrikerna fortgår driften normalt. I hur den kallare väderleken som väntat medfört en viss nedsättning i kapaciteten. Ja, det behöver jag inte säga. Men det tråkiga är att här är det vissa... de här böckerna gås igenom så att det inte lösa papper blir kvarliggande.
Mm.
Jag säger att produktionen vid cellulosafabrikerna med relativt ringa kostnader borde kunna uppdrivas till en årskapacitet av 14 till 15 000 ton vardera, har en utredning angående här för erforderliga kostnader igångsatts och kommer förslag i frågan att förelägga styrelsen, står det. Stoppar vi så förstås.
Ja.
Beträffande Ostkustbanan konstateras vid sammanträdet den 5 oktober var det, att arbetet redan nu fortskridit så långt att terrasseringen är nära nog klar till mellan Hudiksvall och Iggesund. Enligt banledningens uppgifter beräknar bolaget att eventuellt redan i höst, hösten 1923 eller senast tidigt på våren kunna rälslägga järnvägen till Iggesund för att därefter omedelbart igångsätta grusningen. En grävmaskin för grustaget har ankommit till Iggesund. Stationshuset därstädes är under uppförande. Vi har med anledning härav haft anledning att forcera vårt arbete för färdigställande av stickspåret. I fabrikernas ökade kapacitet beslöts vid det här styrelsesammanträdet att öka det föreliggande avverkningsförslag i motsvarande grad. hade jag november. Den 5 oktober var det.
Ja, oktober var det.
1922. Och då var det inget märkligt i sågverken arbetade. Vi hade kommit över, man hade kommit över den där största svårighetspunkten. Och man hade kommit till ett någorlunda normalt arbete. Vi har konstaterat att sågverket i Hudiksvall arbetade fullt. Man hade ännu inte kommit så långt som till de här stabbläggningskranarna eller något sådant. Men man har kunnat hålla en full drift där. Dock förutsätter ju det att Hybo arbetar med full produktion. Men då gick Hybo ännu i slutet på 1922 alltså med gamla ramar. Och hade 10 ramar igång, vilket naturligtvis är onormalt alltihopa. Det skötte vår Gud Fader om, och dit kommer vi strax. Här står om hur att sågverken har arbetat fullt. Vill Hans höra på nu och sedan kritisera lite hur uppläggningen är? Kan vi spela upp det sista? Jag vet inte. Kommit till att ja, det gick bara normalt vid Iggesund. Sedan så har vi fabrikerna gick också hyggligt. Vi hade gjort undersökningar i Långviken, nej, i norr. Heter den där viken norr om Iggesund? Den står väl här. Vattendjupet i den stora viken utanför fabrikerna man har ansett det vara så stort att man kunde hålla på och släppa ut med sig i den viken hur länge som helst. Men å andra sidan visade sig ju ett önskemål att kunna bränna om mesan. Det talas ingenting om här ännu. Det kommer sedan. Jag har ansett det lämpligt att tills vidare låta driften fortgå så länge av avsättningsmöjlighet för mesavfallet finnes. Så det här har han plockat ur genom de har vi i den här. Det här är fortfarande styrelsesammanträdet den 5 oktober, är inte det?
Jo.
Oktober 1922. Vi kanske får göra en liten promemoria om de eldsvådor som förelegat. Men det kan vi anteckna att vi ska återkomma till. Vi har... Här står under året 1922 i valsverket utbrett den 7/9 en eldsvåda som avbrände lanterninen och en del av taket. Brunnar har av fabriks av försäkringsbolagen ersatts till fulla värdet. Kronor 29.210 som är och taket är återställt. Så det var ju ingenting särskilt att anteckna i en historik. Här står att man har gjort med anledning av det här och i övrigt har man gjort en utredning eller en kalkyl rörande järnvägsdriften redan 1920, 1900, 22 alltså. Av kalkylen framgår att såvida inte järnverket, nu kan vi sätta igång lite.
Ja.
Att såvida inte järnverket helt nedlägges och gruvor med mera försäljes, den nuvarande driften ställer sig fördelaktigare än om den samma helt inställs för någon tid. Så är hittills för någon tid. Ja. Då det alltid givit något bidrag till allmänna omkostnader och av allmänna omkostnader och ja, det står någonting som jag inte kan läsa, och allmänna omkostnader med mera, står det. Det tog det därför vara förmånligast att tills vidare låta det hela fortgå efter ungefär nuvarande riktlinjer. Det var alltså det första uppdraget till frågan om järnverkets nedläggning. Men det har ju varit uppe förut vid ett par tillfällen. Men det här var det första som vi verkligen då, jag hade tillfälle att tala vid bland annat Ivar Olsson som sen kom och inspekterade. Men det var ett senare tillfälle. Här står arbetet vid cellulosfabriken, arbetet med Sund har under hösten forcerats så att terrasseringen, jag har redan berättat att terrasseringen var klar redan på hösten 1922. Av de projekterade tre stickspåren för vår räkning till fabrikerna, till massamagasinet och till kolhuset föreslås att tills vidare endast utföra det viktigaste, nämligen för ved och flis till fabrikerna, samt att där anordna omlastning från bolagets smalspåriga nät till för andra varor. Kostnaden för detta stickspår beräknas till cirka 60 000 kronor. Det föreslås att styrelsen formellt vill bevilja belopp för ändamålet. Det kan vi ta med. Sen har vi skogarna. Det avverkningsförslag som meddelades i föregående relation tror du behöver korrigeras så till vida att kvantiteterna massaved ökas motsvarande cirka 15 000 tons årsproduktion för vardera fabriken. Sulfatveden erhålls direkt från egna skogar och sågar, och för sulfitveden behöver däremot inköpas cirka 500 000 stycken istället för tidigare beräknade 300 000 stycken. Detta är ju ett utslag utav att det går bättre. Att styrelsen godkänner detta. Jag står här om att det förelåg ett gott samarbete med övriga företag inom distriktet. Vid sammanträde i Ljusdal den 22 september med representanter för alla virkesägare i vårt distrikt har enighet vunnits att för innevarande år tillämpa samma avverkningspriser som föregående vinter och att icke medgiva något avsteg från hittillsvarande praxis beträffande arbetets ordnande. Det var frågan om så en fråga som var för aktuell hela tiden, hela 1920-talet, det var frågan om att skilja huggning och körning. Sen gammalt var körarna att anse som entreprenörer och att de anställde folk för huggning när de hade åtagit sig ett visst skogsskifte. Och detta drev man länge det pågick väl till 1924 eller 1925 att man kunde försvara sig emot det önskemål som alltid framfördes att skilja huggning och görning. Läget synes i slutet av 1922. Vi behöver inte i en sån här historik redogöra för marknadsläget varje år, eller hur?
Nej, därför att det finns belyst i relationerna.
Ja, det gör det. Men annars kan man ju ta det, men det blir ju väldigt mycket tyngre om man ska behöva hålla på med det. Utan man kan väl säga i korthet att redan i slutet av 1922 hade marknadsläget stabiliserats, ytterligare stabiliserats, så att priserna stigit till ungefär en nivå som någorlunda motsvarar tillverkningskostnaderna, dock utan avskrivningar och räntor. Sulfatmarknaden detsamma har skett i fråga om sulfatmarknaden, där Amerika inköpt stora kvantiteter till sakta stigande priser upp till 210 kronor fob. Vi noterar för ännu osålda 1500 ton vid den tiden 215 kronor. Vi kan säga att i stort sett har under 1922 marknadsläget stabiliserats på en nivå som motsvarar produktionskostnaderna, dock utan räntor och amortering. Marknaden för järn är densamma. Vi har i konkurrens med flera verk lyckats erhålla en order om 700 ton tackjärn till Frankrike till acceptabelt pris. Cirka 118 kronor fob. Idag ett löjligt pris det. Varigenom varvsverket kan sysselsättas in i december. Någon ljusning i utsikterna kan ännu ej konstateras. Så har vi finansplanen i slutet av 1922 pekar den på att utgifterna under tiden 1.1.-1.5.1923 beräknas vid full drift uppgå till cirka 3 miljoner kronor, varför bristen per 1.6.1923 skulle vara 1.100.000 kronor. Häremot beräknas ytterligare en del försäljningar, varjämte i oanvända reverslån disponeras 1.400.000 kronor. Vi hade sålunda redan i slutet av 1922 uppkommit till en punkt där vi i varje fall någorlunda balanserade utgifter och inkomster, dock utan hänsyn tagen till kommit till ett läge där så vitt vi då kunde överblicka vi skulle kunna hålla verken igång i någorlunda riktig omfattning. Dock ingalunda tillfredsställande eftersom inga räntor och amorteringar inräknades där i. föreligger en tillväxtkalkyl för tackjärn som slutar på 114 kronor och 87 öre per ton. Och vi hade gjort en försäljning, sa vi här, till Frankrike. ...700 ton tackjärn till Frankrike till 118 kronor. Det var ju inte så farligt mycket. För före stor marginal inte. Man bör komma ihåg att redaktionen till 1922, till sista styrelsesammanträdet 1922, innehåller kalkyler rörande dåvarande tillverkningskostnad för, det kan vi säga,
ja.
Som man kan hänvisa till. Vad är det här? Träffande. Det är så gott, och det kan vi spela in, att i år 1922 accepterade man ett förslag från Kooperativa förbundet att överlåta Iggesunds brukshandel till en av förbundet grundad filial i Iggesund. Ska man säga någonting om att överlåtandet medförde för bolaget å ena sidan en viss mindre förlust, men samtidigt undvek man härmed för framtiden dels kritik från arbetarsidan och framförallt onödiga kostnader och en konkurrens i fråga om varor och priser som ligger helt utanför bolagets verksamhet. Det är till sammanträde den 12 december, och då är det fråga om driften vid bolagets verk under 1923, förslag om anskaffande av en vaporackumulator för cellulosafabrikerna, meddelande om inköp av timmer och vassaved, försäljningsfrågor, överlåtelse av Iggesunds brukshandliga och överlåtelse till PM till tjänstemännen om fortsatt sparsamhet och inskränkning, fråga om försäljning av aktier till Hudiksvalls trävaruaktiebolag. Hade vi, var det någonting? Ja, det har du inte redan på.
Det vet jag inte vad det var.
Nej, vi ska se här. Det står under punkt 5. Vi kommer till det. I varje fall den 12 december att driften vid bolagets sågverk med undantag för en okynneskonflikt vid Hybo under tiden 6-14/10 fortgått ostörd och planmässigt. Först under denna tid har också normala förhållanden rått. Man konstaterar vid det styrelsesammanträdet, alltså den 12 december 1922, att under senare tid har normala förhållanden varit rådande vid fabriker och verk. Man har tillverkat sammanlagt 16 400 standard trävaror och 470 standard stav. Men man beräknar att under kommande säsong såga 18 500 standard trävaror, cirka, ja, cirka 18 500 standard trävaror och 1250 standard stav, det vill säga i runt tal 20 000 standard. Och därutöver inköpa ytterligare 1200 standard. Den fördelar sig på sågverken vid Hybo, Håstaholmen, Saltvik, Bergsjö och i viss grad Hålsjö. Vid Hålsjö avser bara uppsågning av resterande timmer. Några mera anmärkningsvärda förhållanden noteras icke. Man beräknar en tillförsel av 30 000 furutimmer per järnväg från bolagets skogstrakter längs järnvägen Ljusdal-Hudiksvall. Det behöver vi knappast gå in på. Och man beräknar att att sågningen ska fortgå till omkring den 16 december och sedan upphöra till slutet av februari. Det kommer vi till här, att det blir en ändring på det. Industrin kan sägas upp att utlöpa den 1 februari 1923 vid de förhandlingar som hittills förts i Stockholm direkt och inför förlikningsmän har arbetsgivarna föreslagit en lönereduktion av cirka 12% från att arbetarna envist fasthållit vid en förhöjning av de utgående löner med 15%. Förhandlingarna har tills vidare avbrutits och allt tyder på att en förnyad strid inom denna industri kan väntas. Vid cellulosafabrikerna fortgår arbetet normalt med en kapacitet som för närvarande motsvarar cirka 13 500 ton sulfitmassa och 13 000 ton sulfatmassa. Vid den utredning som för att det blir en meningsverklighet, men det ska man ju inte... Det får man ju tala om sedan den har inträffat. Skiftet 1922-1923. Vi pekar på en att utgifterna för tiden 1/1-31/5/23 beräknas till cirka 4 200 000 kronor mot tidigare beräkning 3 miljoner kronor. Men man, vid årets bolagsstämma, vid årets slut beräknas disponibelt och löpande räkningar och resterande fordringar cirka 3 miljoner 600 000 kronor. Man har alltså att räkna med ett kvarstående behov i maj 1923 på 600 000 kronor. Det bör kunna mötas genom nyproduktion och försäljningar under vintern. Det här kan vi inte. Till återuppförandet av Hybosågen kunde efter relativt besvärliga relativt besvärliga förhandlingar med generaldirektör Granholm utverka ett tioårigt avtal angående driften vid Hybo, enligt vilket bolaget åtog sig att fortsätta driften med Hybo, men samtidigt också kunde genomföra mycket omfattande rabatter och gällande fraktkostnader. Kan du få någon siffra på det, tror du?
Det är nog svårt. Jag tror att ska man reda ut det måste man gå till Järnvägsstyrelsens arkiv.
Tror du?
Ja, jag tror inte att vi kan...
Nej. Ja, men det ska väl stå, det kanske står här att jag har sagt att, för jag förhandlade ju länge med honom 2 mars 1923. Och vid det styrelsesammanträdet berördes alltså en sådan vid Hybo, och här anges de skadeersättningar som man erhöll. Sedan har vi här de vanliga redogörelserna för driften vid sågverken och fabrikerna. Men det ska väl stå att det blir strejket slag. Marknaden för trävaror har fortfarande varit fast med en svag tendens till prisstegring.